Trump talar med Putin. Trump talar också med Zelensky. Zelensky talar med Stubb. Stubb talar med Keir Starmer och Emmanuel Macron som talar med Zelensky. Telefonsamtalen, toppmöten och besöken, de avlöser varandra just nu då både USA och Europa försöker hitta en lösning som skulle leda till ett slut på Rysslands invasion i Ukraina. Men kan det här leda till någonting konkret? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och den kommande kvarten ska jag fråga den svenska fredsexperten Isak Svensson. Vilka av de här förhandlingarna kan leda till någonting och när? Jag tror knappast att jag är den enda som kände att tanken om en fred i Ukraina tog ett stort steg framåt när USAs president Donald Trump sa att han skulle samtala om fred tillsammans med Rysslands president Vladimir Putin. Och jo, Ukraina och Europa hamnade utanför de här samtalen, men det var i alla fall samtal om fred och det tycker jag kändes som ett steg i rätt riktning. Efter det känns det som att stegen har blivit allt mindre och mer trippande, fram tills nu då det verkar börja röra på sig om en partiell vapenvila i Ukraina. Isak Svensson, professor i freds- och konflikthantering vid Uppsala universitet, hur ser du på de här förhandlingarna som har förts nu under de senaste månaderna?
Ja, de är ju, det är ju fredsförhandlingar vi ser, eller egentligen strikt sett så är ju detta förförhandlingar. Direkta förhandlingar har ju inte kommit igång ännu, utan det är parterna tillsammans med USA som agerar som en slags medlare, får man väl säga, utreder just nu möjligheten att starta upp förhandlingar. Så det är förförhandlingsstadiet som vi är i. Och på vissa sätt så följer det här andra typer av fredsprocesser som vi har sett tidigare. Och på andra sätt så är det här en ganska unik process.
På vilket sätt unik, tänker du?
Ja, det är unikt därför att den rollen som USA under Trump har kommit att spela är ganska speciell. Vi har ju sett processer förut där det har funnits tredje part, medlare som har speciella band till ena sidan. Inom litteraturen så pratar vi ibland om fredsforskningslitteraturen, alltså, så pratar vi ibland om partiska medlare som har speciella band med ena sidan. Så att det i sig är inte ovanligt. Men det vi har sett här är lite förbryllande, därför att det sätts på vilket USA agerat är ju att ha satt press på sin egen sida utan att först ha garanterat att den sidan som man tidigare stött har fått sina intressen tillgodosedda. Och det är lite annorlunda än hur partisk medling vanligtvis fungerar.
Jag tror att det är knappast en överdrift att säga att de här förhandlingarna om en fred i Ukraina, de är svåra. Vad är det som gör just det här fallet så svårt?
Ja, det är oerhört svåra förhandlingar, och det är ju delvis därför att de är så oerhört avgörande. De är ju avgörande både för Ukrainas framtida existens, för relationerna mellan Ryssland och Ukraina, men också för hela den europeiska säkerhetsordningen och faktiskt hela världsordningen. Så att det är ju oerhört mycket som står på spel i de här förhandlingarna och hur utfallet av den här konflikten blir. Och det beror ju på att det är sånt ovanligt typ av konflikt. Väpnade konflikter i vanligt fall de senaste åren har ju varit rebellgrupper som har stridit mot regeringsgrupper, ofta i någonstans i det globala syd. Här ser vi en konflikt, ett krig, ett aggressionskrig mellan två länder, där vi ser ett land som har angripit ett annat. Och det är en annan typ av dynamik, en helt annan typ av konflikt än vi är vana vid, så att säga. Och därför är det så svårt. Och sen står det mycket på spel. Parterna har ju helt oförenliga positioner när man går in i det här. Det är i och för sig inte helt ovanligt, men de står väldigt långt ifrån varandra.
Ja, just nu pågår det flera olika processer som alla har som mål att kriget i Ukraina ska ta slut. Det finns den amerikanska processen som vi har talat om hittills med Isak och som går ut på att Donald Trump har lovat fred i Ukraina. Och här har det varit många svängar. Zelensky har blivit utslängd från Vita huset. Trump har ringt till Vladimir Putin. Zelensky har bett om ursäkt och ringt Trump. Och just nu verkar det som sagt som att alla parter skulle kunna tänkas gå med på en partiell vapenvila. Sen har vi den europeiska processen som leds av Storbritanniens premiärminister Keir Starmer och Frankrikes president Emmanuel Macron. I den processen har ju också vår president Alexander Stubb fått en ganska stor roll tydligen. Och den fokuserar på fred i Europa. Isak, vilken av de här processerna tror du att kan leda till någonting?
De är väldigt annorlunda. Den europeiska processen är i huvudsak fokuserad på det som kallas säkerhetsgarantier. Det vill säga olika typer av mekanismer för att garantera Ukrainas säkerhet efter att kriget avslutas så att Ryssland inte kan anfalla på nytt igen. Men den amerikanskledda processen är ju en process som handlar om medling för att lösa själva sakfrågorna på något sätt. Och där är ju säkerhetsgarantier kommer bli en viktig och till stor del en av de avgörande frågorna, men det är också andra frågor. Européerna har ju i viss mån, kan man väl säga, satt sig i baksätet när det gäller den övergripande fredsprocessen och driver ju ingen egen fredsprocess, utan de gör ett koordinationsarbete för att samla ihop och bygga upp en mekanism som skulle kunna användas att stödja en amerikanskledd förhandlingsprocess. Det är så man bör se.
Så du tror inte att det finns en risk att de här börjar konkurrera med varandra, skulle ta ut varandra?
Jag skulle nog se att det kan finnas vissa fördelar med om det skulle vara så att de skulle börja konkurrera med varandra. Mm-hmm. Ett problem i det här läget som från mitt perspektiv är ju att européerna har förlorat det diplomatiska initiativet och lämnat över det diplomatiska initiativet till USA. Som under Donald Trump inte är en garant för att de europeiska intressena ska tillgodoses. Och då är det lite förbryllande att man bara ägnar sig åt att bygga upp säkerhetsgarantier för att, så att säga, garantera en amerikansk ledd fred. Så att, jag tror att det kan finnas skäl, och beroende på hur den här processen utvecklas nu, så kan det komma att vi ser det också mer självständigt arbete på den diplomatiska arenan från européerna. Det skulle jag nog se som en möjlig väg framåt. Det skulle ju också kunna hjälpa Ukraina att ha fler alternativ där det inte är bara står mellan en amerikansk ledd fredsprocess och fortsatt krig, utan kanske finns andra möjliga förhandlingsvägar framåt som inte så tydligt är uppbyggda på ryska premisser som den nuvarande processen är.
Någonting som jag i alla fall har reagerat på är, trots att det är Donald Trump som har tagit ansvar för att leda förhandlingarna om en fred, så har Saudiarabien fått en plats vid bordet och fungerar som en slags arena för de här förhandlingarna och kan kanske då också få en avgörande roll i dem. Isak, varför just Saudiarabien?
Ja, det är intressant. Och det där är inte bara Saudiarabien, utan det här är en del av en större förändring. Vi ser gulfländer, framförallt Saudiarabien och Qatar, spelar en viktig roll som medlare. Vi är ju vanliga att tänka medlarnationer, det är ju Finland och Ahtisaari, det är Sverige under Hammarskjöld och Palme, och det är Norge som är aktiv i väldigt många olika konflikter. Men nu ser vi andra typer av nationer som spelar en roll som tredje part och medlare. Och Saudiarabien har varit viktiga under den här konflikten, framförallt när det gäller fångutväxling, att vara en arena. Och de har ett intresse av att profilera sig, förbättra sitt eget rykte. De är en intressant aktör därför att de är ju allierade med USA i hög utsträckning. Samtidigt så har de god kontakt med Ryssland. De är också en väldigt inflytelserik aktör därför att de har ju en väldigt stor makt när det gäller oljepriset. Om man ska komma ihåg att den ryska ekonomin till hög utsträckning är driven av pris på, finansierad av gas och olja, en fossil bas för hela industrin. Så det är en aktör som Ryssland är mån om att hålla sig i god kontakt med. Och därför är de en nyckelaktör.
Ett förslag som nu har kommit de senaste dagarna är att en det som kallas för en partiell vapenvila mellan Ryssland och Ukraina, där ingen deras länderna skulle få slå till mot kritisk energiinfrastruktur. Tror du, Isak, att det här kan leda till någonting mer långvarigt?
Ja, det ser ju ut som att det skulle kunna vara en början på en process. En partiell vapenvila. Samtidigt ska det sägas att det här är ju andra gången som vi har en partiell vapenvila. Vi hade ju det också med det som kallades Grain Deal, alltså spannmålsavtalet som kom 2022 och strax in i 2023. Det var ett avtal som också hade då begränsningar, att man inte fick ge sig på transporter av spannmål så att man kunde få ut en del av Ukraina, som alltså en ganska stor del faktiskt, av Ukrainas spannmål på den internationella marknaden och därmed undvika en global livsmedelskris. Det är ju var ju väldigt framgångsrikt avtal. Tittar man på det avtalet så ser man ju att den partiella vapenvilan var ju mycket mer utvecklad, liksom tydligt vad som gällde, så att säga. Den här vapenvilan är lite grann av ett hafsverk. Vi vet ju inte riktigt exakt när det börjar. Vi vet inte riktigt om det från början var det ju diskussion om gällde det infrastruktur, civil infrastruktur överhuvudtaget, eller gällde det bara energiinfrastruktur? När skulle den börja och hur länge gäller den och så vidare? Skulle den övervakas och hur gör man om någon bryter av det? Vi vet ju från forskning att vapenvilor är ju känsliga saker, därför att sätter de vapenvila och någon av parterna bryter, så kan ju det öka spänningen mellan parterna. Tanken är ju här att man ska minska ner då spänningarna mellan parterna och därmed skapa någon typ av atmosfär som möjliggör då lite bättre förutsättningar för att man ska kunna förhandla. Men en dåligt designad vapenvila riskerar att slå tillbaka, därför att det kan lätt då leda till att det blir oklarheter, och ur det så anklagar parterna varandra, misstron växer och så vidare. Så att, jag tror att den här vapenvilan, partiella vapenvilan, kan möjligtvis vara en väg framåt. Den är ju inte utan problem. På många sätt så gynnar den ju Ryssland på det sättet som den är designad, därför att Ryssland kan ju nu fortsätta sitt krig och samtidigt säga ja till en vapenvila. Och samtidigt tar man ut då Ukrainas möjligheter att slå mot oljedepåer inne i Ryssland. Så den har en hel del fördel Putin, får man säga. Men det kan ändå leda framåt, och Zelenskyj har ju nu gått med på den här partiella vapenvilan. Så att det skulle, som det ser ut, så är detta ändå ett steg framåt mot någon typ av förhandlingsprocess.
Mm. Om vi går tillbaka där vi börjar, det har tagits många stora steg mot en fred i Ukraina, men vi är samtidigt många långa steg ifrån den freden. Isak Svensson, tror du att Ryssland, Ukraina, USA och Europa kan ta de steg som behövs för att nå en fred i Ukraina ännu inom en överskådlig framtid?
Ja, man ska nog vara på det klara med att en långsiktig fredlig relation mellan Ryssland och Europa är inte möjligt förrän vi ser en regimförändring i Ryssland. Det som har hänt i och med den fullskaliga invasionen är ju ett så grundläggande brott, så att det finns ju hela tiden möjligheter att det kan återupprepas igen, så länge vi har den typen av regim som fungerar på det sätt som det gör i Ryssland. Så det långsiktigt får vi nog ställas in på att det under en ganska lång tid kommer finnas kvar ett hot ifrån Ryssland, och vi inte kan prata om någon positiv fred i den bemärkelsen mellan den här delen, i den här delen av världen. Sen är det ju en fråga om vägen framåt kan vara genom en förhandlingslösning som avslutar konflikten, om det gynnar en långsiktig förändring av Ryssland eller inte. Det är en öppen fråga. Det kan ju vara så att det ökar möjligheterna att Putin kan växla in detta som en seger och därmed komma stärkt ur detta. Men det kan också vara så att, som många pekar på, att Putin är en krigspresident som lever på att mobilisera krig och fungera bättre i krig än i fred. Och att når vi en förhandlingslösning och minskar ner på spänningarna, så kan andra mer, till exempel ekonomiska problem, lyftas fram och bli mer störande för, för Putin. Och det kan på sikt skapa bättre förutsättningar för en förändring. Jag säger inte att det är så, men jag säger att det är en öppen fråga. Det skulle kunna vara så. Så att jag tror att den här processen kan leda fram till någonting. Det är väldigt osannolikt att se att under det här setup som vi har just nu, att vi skulle kunna se en rättvis fred. Alltså den fred som skulle vara i linje med internationell rätt är ju att Ryssland drar sig tillbaka, inklusive från Krimhalvön, från allt ockuperat territorium, och att det ryska ledarskapet ställs till ansvars för vad de har gjort. Det är ju väldigt osannolikt, att man ska vara realistisk, att se det som ett utfall ur den här processen, det kan jag säga. Men att vi ser någon typ av förhandlingslösning kring detta, det håller jag för som ganska sannolikt faktiskt.
Tack för den här analysen, Isak.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Visste du att du kan få en notis i din telefon varje gång det kommer ett nytt avsnitt av Nyhetspodden? Klicka på hjärta och den lilla ringklockan på arenan, så får du en liten påminnelse då det finns ett nytt avsnitt att lyssna på varje vardag på arenan. Producent för Nyhetspodden är Lukas Dahlström.